Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Det här är podden Vad skrattar du åt? Det är en podcast om humor där jag, My Gudmundsdotter,
och jag, Erik Broström, diskuterar just humor med komiker eller andra humorintresserade personer.
Vi är två stycken improvisatörer, och vad är det då?
Ja, vad fan är det för någonting?
Ja, jag
gillar inte hur det låter.
Nej. Det är ju folk som hittar på i stunden.
Hittar på i stunden?
Ja.
Hur kan det vara kul?
Nej, det är ju svårt att tro att det kan vara kul. Men vill man komma och kolla ifall vi ljuger för när vi säger att det är kul, så kan man göra det.
Ljuger vi eller är det sant?
Ja, det är frågan. Kom och ta reda på detta på Presens improkällare.
Det är vår teater,
ja. Ja, gå in på www. Kan man slå in. Ofta så brukar det komma ändå, så de behövs inte. Presensimpro.se.
Ja.
Där finns det föreställningar.
Och det är inte allt vi har på vår hemsida. Där har vi information om kurs. Man kan gå kurs hos oss om man vill pröva improcomedy, som även är en även är kul att utföra, inte bara att titta på.
Ja. Man kan ju faktiskt, och när man kommer på föreställning, då är man inte med.
Nej, det är bra att veta. Det är bra att veta.
Det är en vanlig tror ju folk att de ska få vara med på scenen och grejer, men det får de inte.
Det är typ det vanligaste folk säger till oss.
Ja, det är konstigt.
Varför måste vi vara med på scenen?
Varför skulle jag utsätta någon stackars människa för någonting så hemskt?
Eller varför skulle jag ta bort min egen scentid för att ge till någon annan Jeppe? Jag vill ha fokus.
Vi har en väldigt skön gäst med oss idag. Ja.
Det här var ett... det låter inte hjärtligt.
Vi hade... det är hjärtligt.
Det var det. Vi pratade med Henrik Hjelt och vi pratade bland annat om parlamentet och hans långa karriär. Och vi hann avverka ganska mycket goda samtalsämnen.
Han fyllde 52 i helgen, så han har ju varit med ett tag.
Ja, så om ni ser honom, säg grattis i efterskott.
Vi frågade Henrik:
vad skrattar du åt?
Let's go. Let's go. Oh, did you want to? I'll let you. I'll let you.
Next. I'm in a glass case of
emotion. Snap out of it. I got a fever, and the only prescription is more cowbell.
Oh my God.
Du ser ju själv hur jävla glad det är.
I am ecstatic to be a part of this.
What do you mean funny? Funny how? Tell me. Tell me what's funny.
Att bli överraskad.
I vilka sammanhang? Alltså, är det när du tittar på humor eller är det i din vardag?
I alla sammanhang.
Ja, ja.
När det händer något som jag inte kan se.
Mm.
Man är lite skadad i branschen när man sitter och lyssnar på saker, ser filmer och ena med andra.
Ja.
Att man anar vart det är på väg.
Mycket analytiska ögon.
Men man har lärt sig matematiken runt humor. Och så nu kommer det komma snart. Där kom det.
Ja, just det.
Men sen träffar man massa nya talanger inom stand-up som har ett helt nytt tänk. Som bara skakar om en. Då är det roligt. Men även i vardagen.
Vilka är de nya talangerna som skakar om dig, skulle du säga?
Oj, nej, men där skulle jag, utan att vara politiskt korrekt, kan jag säga alla nya Så det är inte liksom är det personbundet,
vi pratar nu,
utan
eller är det...
Ja, om vi tar stand-up ändå, så är det ju, för vi pratar om det, jag fyllde ju 52.
Ja, just det. Grattis efterskott.
Tack. Så jag är ju en annan generation, kan man säga.
Ja.
Och då när det kommer 20-25-åringar, 30-åringar till och med, så tänker de på ett annat sätt. Och då blir man glatt överraskad, så det är skitkul.
Ja.
Men är det också en sån här generationssätt, som du sa lite så här, om man tänker politiskt korrekt, att de har börjat se världen på ett sätt som inte din generation såg, eller finns det liksom någon så här, är det till och med så att du kan bli överraskad i den bemärkelsen att det faktiskt är någon slags insikt som du får av vad de säger och hur de ser på världen? Eller är det bara ur ett rent humoristiskt perspektiv?
Nej, ja, både och. Alltså rent bara humor, då är det skratt.
Ja.
Sen är det klart att vi väldigt ofta så får man också en tankeställare.
Ja, ja.
Där man har fått gå igenom en period och värdera sig själv och komma fram till att fan vad smarta de är och vad duktiga och sådär.
Ja.
För det är väldigt lätt att slå ifrån sig i början som någon slags försvar. För man vill ju också försvara sitt lilla sköra ego på något sätt. Och sen så, men när man har blivit överbevisad tillräckligt många gånger så inser man att... Men jag tror att det har att göra med att de är mycket friare i tanken faktiskt. Jag tror att när jag... Du vet, man har varit i branschen 20 år kanske, men då... var det mer bundet till hur det brukade vara och så vidare. Det var inte lika fritt. Liksom. Mm. Idag kan man göra vad man vill.
Okej. Okay. Mm. Det var spännande. För jag tänkte faktiskt prata om det eller fråga om det. För du har ju varit med väldigt länge. Du sa 20 år nu. Och du fyller 52. Så du startade ändå relativt sent som komiker. Men visst var du med i första säsongen av Parlamentet?
Ja.
Ja. Och vad gjorde du... i humor,
vad fan gjorde jag där? Det undrade jag själv också, kan jag faktiskt säga.
Alltså jag är sånt stort fan av dig. Jag har följt dig.
Okay.
Jag har tittat på Parlamentet. Jag såg ju alla säsonger. Och du har ju både en ansikte, en utstrålning och en röst som ger intryck. Men innan Parlamentet höll du på med... Jag tänker att det är Parlamentet som är starten på din humorkarriär, men jag kan kanske ha fel.
Ja, det är det ju. Alltså, det hela började väl... alltså karriärsmässigt är det ju det. Sen lärde jag mig ju i skolålder att humor avdramatiserar. För man tillhörde kanske inte det coola gänget. Och sådär. Och så är man i en känslig ålder. Och så märkte jag att...
Vilken ålder? Är det högstadiet? Eller?
Ja, högstadiet. Ja. Och så märker man att shit, att få folk att skratta är ett stort plus. Mm. Men att våga bli skrattad åt är ett ännu större plus. Mm.
Det gör dig osårbar.
Ja, faktiskt. För att alla, det är det värsta som finns liksom, hos en tonåring att göra bort sig. Om jag då gör det med flit så fick jag skratt och status. Liksom, att ja, men han är skön, han får vara med.
Ja.
Fan vad spännande.
Så det blev liksom en grej som triggade att okej, jag kan gå på den ådran. Jag behöver inte vara rädd för det.
Ja.
Och den tror jag många har, men kanske blir hämmad av massa olika anledningar. Men för mig blev det att har jag inte liksom rätt kort eller pappa har rätt bil så kan jag ändå rädda det med det här.
Ja, men det finns ganska många komiker som har börjat just för att de har varit lite utstötta i skolan eller känt att de har varit inte hittat något riktigt sammanhang och då har de dragit sig till humorn. Och framförallt, det här är min spaning, framförallt manliga komiker. Kvinnliga komiker, där är det inte samma nörd... stämpel, utan de kvinnliga komikerna där om man tittar på deras, självklart finns det ju undantag både på manliga sidan och kvinnliga sidan, men som kvinnlig komiker så skulle jag vilja påstå att det finns ett överskott av tjejer som faktiskt var coola i skolan, för då måste du vara cool och känna att så här, du har möjligheten för att få den bekräftelsen att du också kan vara rolig.
Alla gånger. Det, under min tid när jag är ju 10 år yngre än dig. Så jag vet inte hur det var på din tid, men på min tid så det fanns inga tjejer som var roliga i högstadiet. Det var inte deras uppgift.
Nej, exakt.
De skulle inte ens säga något kul.
Nej.
Om de sa något kul, och jag kommer inte ihåg något kul eftersom de sa inget kul, men om någon mot förmodan sa något kul så var det en kille som snabbt sa det där var inget kul. Alltså det var klimatet när jag gick i skolan.
Och du är några år yngre än Henrik.
Ja, det är en korrekt analys.
Jag tror att det har hållit i sig ganska länge. Alltså
det
har varit så ganska länge. Ja. Ja, men för det är någonting jag har tänkt på ganska mycket om man tittar på våra komikerkollegor, våra improkollegor, att det ofta är män, inte alla män, har...
Wow, nu är vi snart inne i våldtäktsterminologi.
Helt annan grej. Det var en fras som sades mycket i andra sammanhang. Jo, men att många män kommer från liksom den bakgrunden, men av mina kvinnliga komikerkollegor så är det inte lika mycket liksom utstötthet och mobbing. Och
ja, det hade jag inte. Det var inte att jag var utstött. Nej. Eller mobbad.
Nej,
nej, det, du utstrålar inte det.
För man var liksom lite sportig och sådär och var liksom med lite. Och så här, men man var liksom inte riktigt that shit.
Nej. Men det är väl mer en identitet som man tar på sig om man är den roliga?
Ja, för den kostar ju också.
Ja. Mm. Och du får en roll i en grupp av människor som inte förstår regler, alltså tonåringar. Alla prövar åt olika håll, sparkar hej vilt. Och sen hittar man någonting som är, det här är min grej. Jag kan tänka mig att det är väldigt skönt att gömma sig bakom den i den åldern.
Ja, det var i alla fall någonting som är liksom att man behöver inte leta och testa. Okej, men om jag börnar på moppen och eller försöker liksom hitta någonting. För att jag tror att många går också lite vilse i det där. Och börjar med fel grejer.
Ja, verkligen.
Så att,
Men för du var ju med i parlamentet och du har varit fortfarande med i parlamentet. Det spelades väl in nu? Eller det håller det på nu? Det brukar spelas in på hösten, va?
Precis, på hösten går det.
Så det gick i höstas. Ja. Så gjorde det. Ja, jag ska erkänna att jag inte tittar nu. Men jag tittade alltid när jag var mindre. Jag är uppvuxen med parlamentet. Och... skulle du säga att humorn har blivit annorlunda nu i parlamentet jämfört med hur det var när du började?
Ja, det var i alla fall en period när det ändrades. Därför att när det satte igång så... shit, det här är intressant att försöka liksom analysera. Men när det började så var vi ju ett gäng helt nya. Och så var det en massa liksom, som var som husgudar för oss. Med typ Helge Skog, Pia Johansson.
Ja, det är våra
trakter.
Företrädare.
Ja, precis. Jo, men just det där att vad som än... Och det var ju så magiskt att få sitta och leka med dem. Därför att vad som än hände så hade de ett alternativ.
Och jag tror nog innerst inne att du också, Babben, skulle vilja vara hemma och koka på lenta omgiven av dina barn. Och att du skulle vilja ha män som kom hem trötta och hungriga efter dagens arbete.
Nej, det vill jag verkligen inte. Jag vill vara ute och jobba och jag vill förverkliga mig själv. Jag vill vara ute på arbetsmarknaden på lika villkor som
det
du.
Det tror jag inte ett ögonblick på. Jag känner dig. Jag vet nog hur du innerst inne är. Du vill ha en man som kommer hem fuktig och svettig efter dagens arbete.
Nej, det vill jag inte. Jag vill själv vara fuktig och svettig nu.
Det var, liksom, det var aldrig att det tog stopp.
Nej. Nej. För det var med, det var improviserat ganska mycket då.
Jättemycket då. Man provade att i och för sig man provade att göra allting bara improviserat, alltihopa. Och det blev ju kaos.
Det
gick inte att få ihop ett program.
Nej.
Och sen provade man, vad händer om vi gör allt med manus då? Då dog det. För det blev ingen liv.
Nej.
Och då märkte man så här, okej, men vi särar på lagen. Man talar om vart vi är på väg. Vilka är för, vilka ska försöka vara emot och sådär. Och sen är det fritt att åka. Så det var mycket mer impro då. Men det var ämnen och sådär.
Ja, för ni var ju de som var med då, som du sa, Pia och Helge. Och det känns som att det var mer teater och mer, ja, men impro, mer ensemble.
Ja.
Och nu är det mer med de här yngre, då är det mer ståupp. För ståuppen har ju börjat domdera, eller framförallt där under parlamentet så kom det ju väldigt mycket ståuppkomiker. Ja. Och nu är de nya som är med, det är ju bara ståuppkomiker som de tar in. Har du känt någon skillnad?
Ja, det var en stor skillnad där, för att när man jobbade då med ensemble så hade alla fokus på att parlamentet ska bli bra.
Ja, just det.
Ja, exakt.
Sen vilken roll man har i det spelar ingen, det är liksom ingen tyngd i det.
Nej, jag kan tänka mig det.
Därför att alla insåg att kan vi bara få snack runt parlamentet så är det ingen som egentligen kommer ihåg vem som punchade vad. Nej, utan bara, fan vad kul det var.
We're in this together. Liksom.
Och sen,
du är bra om jag är bra.
Just det. Så att där visste man ibland, och när man lärde känna varandra, vilket var så fint att jobba ett fast gäng ganska många år som vi gjorde. Så kunde man ju se liksom att nu ska jag pausa för det är någonting på gång där borta. Och då gjorde man det. Och sen så kom någonting hysteriskt där borta, vilket gjorde att, men att jag då skulle få tanken att jaha, men nu fick ju inte jag skratt.
Nej,
nu la jag bara upp här. Den tanken hade man ju inte.
Nej.
Sen kom typ den nya generationen som är skolad i stand-up, det vill säga snabbt till skratt, du är ensam på scen. Alla nya medier där man bär sitt eget ansvar. Så de är ju fantastiskt duktiga liksom. Det ska man ha klart för sig. Men att de skulle kliva in och bolla upp för någonting, nej.
Utan,
och då uppstod lite stress. Verkligen hos många äldre, att man, men vad fasken, de springer ju ifrån mig. För de är faktiskt bättre än vad jag är, för de är snabbare på skrattet. För de behöver inte bygga, för de har ingen ensemble.
Exakt.
Och då blev det lite panik hos många.
Och är det någonting som har luftats i hos er då?
Ja, om inte annat så blir ju de fascinerade över att när man sitter och småspånar, och då blir det lite mer manusbundet. Då började alla liksom, men jag vill safea, jag måste få ett skratt.
Ja, just det.
Och jag kan skriva rätt så att jag får det här skrattet, men att bara gå in och spåna och hoppas på det, det kanske man inte vågade. Och då ibland när man satt och pratade lite innan, så sa man så här, men det där är jättekul spår, men jag tror att det blir ännu roligare om jag säger så här innan. Och sen kommer du. Och då kunde man få höra så här, ja, fast du får ju ingen skratt på det du säger.
Nej,
men du får
men du
dubbel.
Får mer.
Exakt.
Aha.
Så nästa gång så kanske du vill göra det för mig.
Nej. De bara, nej.
Jag vill ha skratt.
Jag öppnar inte käften. Nej, skratt.
Så att
blev det till slut, jag tänker mig, eftersom det blir lite så här som ett levande organ när det är samma personer bakom och programmet utvecklas efter vilka som är med, har det på något sätt förändrat inspelnings tillvägagångssättet efter att den här nya generationen av stand-up har kommit in, eller ser det ungefär likadant ut?
Nej, det har fortsatt, alltså det har aldrig varit bandbrott från och med att du börjar filma, sen kör man. Så det är aldrig att man säger stopp, vi tar om, utan liksom bombar ett skämt, torsk, synd om dig, och så blir man påhoppad av de andra såklart. Och hudflängd verbalt, och sen så går man vidare liksom. Så det är jättekul. För då det skapar jag i alla fall lite den där
just det.
Här och nu känslan.
Men
nej, jag tycker inte att någonting har förändrats. Alltså, ja, det har ju kanske till viss del förändrats, men vi har haft tur och har kvar samma team bakom, alltså samma produktion under alla de här åren. Och de är ju superviktiga, för de lär känna oss, de vet liksom hur man klipper mellan, bara, nu är det på gång där, nu just tar vi den kameran. Superduktiga. Manustänk, skaparen Anders S. Nilsson och allihopa. Så att, och alla som har varit med, tycker jag, att det ändå har blivit en ensam, att alla liksom respekterar varandra. Så det är inte att det har blivit gnissel eller konflikter och sådär, bara för att man tycker olika.
Nej, okej.
Okay. Utan ganska snabbt börjar alla hitta in och sådär. Och det tror jag har att göra med att alla är schyssta.
Men funkar det så att manuset skrivs och sen så är det så här, det här tänker jag att Henrik Hjelt ska säga för att det passar hans karaktär? Eller är det typ, här är manuset, hugg in?
Nej, de delar ut till viss del. Ja, det gör de. Och så vet de att det här triggar den och den, och det här ligger rätt hos den. Eller, och så vidare.
Så det kan inte vara så att du har tänkt säga något och sen så dyker det skämtet upp hos någon annan? Eller
jo, det händer ju.
Jaså?
Ja. Därför att man skapar ju, man får ju ämnen, till exempel att nu ska vi snacka EU, ni är för, ni är emot. Och sen så kan man få lite manusstöd, men man hittar ju alltid på grejer själv.
Och så är det fortfarande.
Och då råkar man säga något som tassar in på någon annans område, eller
att
man kastar ur sig någonting som råkar ligga för nära punchen.
Kan det bli sura miner då?
Nej, jag tror inte att det blir sura miner. Det är mer alltså man får mer ångest. Måns Möller körde en grej och sen så kommenterade jag. Och märkte på honom att ja, det var dit jag var på väg. Ah, men okay. Vad kul att du fick skrattet.
Ja, ah, just det.
Mm. Och jag tror han sa någonting också. Så att, men han är ju så jävla skön och sådär. Så det passerade. Det är nog mer att man själv får ångest att fan, det där var taskigt.
Ja, ah, just det. Mm.
Och sådär.
Ja, eller du får det.
Ja.
Mm. Finns det en liten psykologihörna efteråt där ni sitter och ventilerar?
Där man debriefar?
Ah.
Nej, ja, man går ju fram. Jag gick ju fram på en gång.
Ah, ja, ja. Mm.
Du vet, för det hör ju till hyfs tycker jag att fan, ja. Sorry.
Och men är, finns ja. Det... Ja, nu har du ju varit med så pass länge och det lär ju ha hänt saker inom det parlamentet som mm. kanske inte vi vet som bara tittar på det och skrattar när det dyker upp. Har det hänt några intriger eller...?
Inte, nej, inte internt skulle jag vilja säga sådär, utan det är mer att... nu är det ju lite mer kontrollerat, men jag kommer ihåg i början, då var det så jävla yvigt i och med att det var så bra mycket mer impro. Ja. Då satt ju liksom projektledaren från TV4 och duckade ibland.
Aha, okay. Kunde man se projektledaren då?
Ja, ja, satt där på rad 1 och bara skakade på huvudet och gjorde så här
det är uppmuntran man vill ha.
Klipptecken med fingrarna liksom att det här måste bort. Därför att, men det var ganska skönt. Det kanske är en skillnad att idag kommer publiken och det är så formaterat och liksom satt parlamentet. Ja. De vill ha kul. Och det stressar en, vilket gör att man kanske safear med mer manus.
Ja.
Men också att det har blivit ett klimat där det för 15 år sedan så var liksom premissen var vi åker, ja. Nu kör vi. Och det kan dra åt olika håll.
Mm.
Det kan bli sexistiskt, det kan bli fel, det kan bli bam, bam, bam. Men det är inte liksom att jag ska lägga in en värdering, utan det är bara att jag har öppna spjäll i hjärnan. Nu är det liksom det, att man inte begränsar sig.
Mm.
Sen kunde man ju göra det.
Uh-huh.
Och säga att det där tar vi bort, va? Du vet.
Uh-huh.
Men just där och då så var det bara kör.
Uh-huh.
Men det känns också lite som, jag vet inte, min bild av parlamentet förr och då, och jag vet inte om det stämmer, men när det var Helge och Pia och Johan Wahlström heter han, va? Och du var med och Babben.
Thorvinge var med.
Mikael Thorvinge. Alla de här. Det kändes lite mer som att parlamentet var, här är skådespelarna som spelar politiker, mer än vad det är nu. Om Magnus Bettner är med, eller typ Carl Stanley, då tänker jag att det är Magnus Bettner och Carl Stanley som sitter och debatterar politiska frågor.
Mm.
Medan jag tänkte att när jag har sett gamla klipp när Helge Skog ska liksom argumentera för sin sak, så känns det som att han tog sig an en annan persona. Alltså, ja. Det är Helge Skog, men han spelar en politiker i det blåa laget.
Ja.
Det är vår fasta övertygelse att vi bör sända en tanke till våra hemlösa medborgare så här i det kalla vintervädret.
Där har du fullständigt fel. Det är en vanföreställning. Under de kalla vintermånaderna så börjar man tänka på oss villaägare. Vi har ett helvete när det är kallt. Det är... Nej, jag tycker att under dessa kalla vintermånader så bör alla som har lite känsla i kroppen åka ut till något villaområde, gärna i Danderyd där jag bor, och stoppa ner lite slantar i brevlådorna. Då kommer det till folk som vet hur man handskas med pengar i alla fall.
Och det tycker jag, nu har jag inte sett på väldigt länge, men det känns som att det har försvunnit lite. Jag vet inte om det stämmer.
Nej, men då kanske man ska gå tillbaka till att... Ursäkten för det är ju att när parlamentet... För det var ju inte en succé från
Nej.
Sekund ett.
Nej.
Det var lite utskällt.
Okej. Okay.
Och sådär. Men då var det ju friare.
Ja.
Idag kan jag tänka mig att det har blivit en institution och får man som ung komiker komma in i parlamentet så är det ett sånt otroligt fönster.
Ja.
Så att man vill tokleverera.
Ja.
Ja. Man ser även när så man det, är inne så, allting är en audition liksom.
Ja. Men det har nog blivit mer personligt, alltså om du till exempel säger då Carl Stanley, så är det ju, men det tror jag har med liksom helhetsbilden att från början var det parlamentet, vilka som var med var ointressant.
Exakt.
Medan idag är det mer personbundet och de är med i parlamentet.
Men är inte TV-branschen överlag lite så nu att för så var det fanns en större möjlighet att komma in i TV-branschen. Man behövde inte vara kändis för att TV som fenomen var inte lika hotat utan så här, alla tittade på TV.
TV-åldern, ja, det var lite exakt, mer anarki.
Här, vi testar de här sköna grabbarna, de kan få göra något program, men idag är det mer, aha, vi ska göra Playa del Sol. Ah, okej, okay, kan inte vi ha Micke Persbrandt som står i baren? Nu tog jag det som exempel, för jag vet att han var som...
Han var där nästan. Var, ja. Nej, men så är det ju. Det är ju, och det kommer jag ihåg, för att jag kommer ihåg Anders S. Nilsson ligger bakom parlamentet. Han jobbade på Jarowski som då låg nere i Hammarby Sjöstad i Stockholm. Och sen så säger han, du ska komma hit och du ska prova för ett program. Och jag kommer dit och då så sätter de en kamera och så fick jag ställa mig mot en vägg. Och sen så sa han att nu kommer jag ropa saker. Och när jag ropar dem så snackar du om dem. Och så håller du igång det här flödet. Och men man var ju så nervös så det fanns inte.
På den TV jag skulle naila. Ja,
jo, men du vet, och det var ju TV. Alltså då.
För att, ja, visst.
Då fanns ju för sig alla kanaler och sådär, men det var fortfarande att TV var större. Det fanns inte liksom.
Nej, det var 98 va? 1998 eller 99.
Måste det kanske var så tidigt va?
Jag tror det.
Så att det var liksom, ja, men du vet, iPhonen låg ju långt bort och YouTube alltihopa, vilket gjorde att TV var TV.
Ja.
Men då satt han och ropade saker och så fick man bara köra. Och uppenbarligen gick det väl bra, så man hade ju tur där, men det gjorde ju att det var spännande att få komma in. Och just det här att det, man behövde inte vara kändis för att få komma in, utan det var väldigt mycket mer lek.
Precis. Men idag är det produktionen kräver, alltså kanalen kräver namn, och även tittarna tänker, ja, men varför ska jag titta på det här om det inte är någon kändis med? Så,
jag gör det jag vet inte jag om de gör.
Jag vet inte. För det är det kanalerna inbillar sig i alla fall.
Men det är alla törstar efter ny humor. Alla säger att de vill ha ny humor. Men det är ingen som vågar ta ett riktigt steg. För att man är alltid så här, ja, men folket ute i stugorna, de vill ha nya ansikten. Och sen så upplever de ändå att det är en skepsis. De säger så här, jag vet inte vem det där är, vi tittar på det här istället. Och produktionen säger så här, vi vill ha något helt nytt. Så bara, men tänk om vi förlorar pengar. Ah, okej, men vi tar det här istället.
Ja, men visst, och det finns väl, jag tror ju att, jag vet ju själv att jag reagerar om jag ser ett program och det är någon som man känner igen. Att det är så här, men vad skönt. Den här personen tycker jag är rolig. Den här personen tycker jag är bra. Att det är en trygghet.
Så att det är, kollar man på Bäst i test så det blir ju en orgasm av kändisar på något sätt. Att man blir ju tillfredsställd om man gillar kändisar.
Ja, precis.
Såklart. Men det säger ingenting om...
Men kanalen tänker väl då så här att, jo, men då har de ju bevisat att de kan någonting kanske. Alltså att det är det, att det blir någon slags kvalitetsstämpel. Men samtidigt så tar man ju bort väldigt mycket av överraskningen att man inte vet. Till exempel om man sitter och ser på film hemma i tv-soffan och sen så kollar man på en film där man inte känner igen någon skådis. Då har jag ju ingen aning vad som ska hända i ett rum.
Nej.
Medans om jag vet att okej, men nu kliver Micke Persbrandt in genom dörren, då kan jag förvänta mig någonting. Så att jag tycker väldigt mycket om när man inte vet. Och därför är det ibland väldigt kul att se utländsk film som man inte har koll på.
För man har ingen relation till vilka
man vet.
Exakt. Men för du är förknippad med humor. Du har ju varit med i Humor Sverige väldigt länge. Men visst är du ny inom stand-up?
Ja.
Hur länge har du hållit på med stand-up?
Kan det två år.
Körde du ingen stand-up där på den tiden då Släng dig i brunnen kom och alla var din generation där, parlamentet?
Nej, strax innan det kickade igång så pluggade jag i Uppsala.
Hur gammal är du här?
Pluggade i Uppsala i början på... Eller i mitten på 90-talet.
Och det var till jurist?
Ja.
Ja.
Och så då var man med mycket på nationer och man busade med...
Mycket spex eller...
Ja, sådana saker.
Ja.
Och då kom Adde Malmberg, Babben Larsson tror jag var, Ulla Skog, Lenny Norman och körde stand-up på Stadsteatern.
Ja.
Och så gick man och tittade på det och satt i publiken och bara... Ah, fy fan vad ball. De bara står där med en mick.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need.
Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found. That project manager I could never seem to hire? And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Och då var det då så, ah, men det är stand-up. Stand-up comedy. Och så bara, ah, men det måste jag prova. För man fick ju ändå göra saker på nationen och i studentlivet. Men nu kunde man ju gå ner och göra dem på krogen. Och då fick man en öl helt plötsligt. Och det var ju liksom magiskt. Så då gjorde jag det lite i Uppsala. Men då var det ju inte alls lika formaterat och lika så här satt, vad är stand-up? Utan då var det så här, ja, men det
är, man pratar med en mick.
Ja, det är en kul kille med mick. Ja, men han var rolig. Nu får du lite pasta om bärs. Ja, oh, tack. Och som student var man jätteglad. Wow, nu är jag med till 3 dagar till.
Det låter som att man inte fick det om man var dålig.
Ja, precis. Man får inte komma tillbaka i alla fall. Nej, men så att, och sen i samma veva så var jag med i ett gäng som heter Humorator och vi satte upp en krogshow och sen kom vi in på SVT och fick göra någonting som heter Detta har hänt, ett program.
Just det.
Fejkade nyheter.
Problemen med MC-gängen i Skåne har länge hanterats av lokala polismyndigheter. Men nu markerar man från regeringens sida att måttet är rågat.
De inblandade personerna kommer att få ett personligt brev av Laila Freivalds där hon skriver att hon är arg och besviken och att nu får det vara nog. Och det är därför vi skickar ut det här brevet.
Regeringen och Justitiedepartementet har nu tillsammans skrivit ett brev till berörda parter. I ett brev till Thomas Möller, vicepresident i Hells Angels Malmö, står det bland annat: Hej Thomas Möller, visst är hösten en härlig tid på året. Naturen klär sig i flammande färger. Ni i Hells Angels langar ju knark, sysslar med prostitution, skjuter ihjäl folk och hotar vittnen. Det tycker jag är dumt och onödigt. Om du nyligen slutat vara Hells Angels ber jag dig bortse från detta brev. Med vänlig hälsning, Laila Freivalds. PS. Varför inte baka en god äppelkaka av höstens fallfrukt nu till helgen?
Vad heter programledaren där? Blix.
Erik Blix.
Det var så mycket sånt så här, det var snacka om nyheter, detta har hänt, parlamentet. Det var verkligen
det small där under en period.
Verkligen.
Ja, men svensk, alltså det är lite gulligt för man ska ändå komma ihåg att det är ganska nytt med att TV och kommersiell TV kickade igång. Så de sneglade ju utomlands. Vilket stand-uparna också gjorde. Alltså, vi tog ju väldigt mycket utifrån.
Mm.
Men det kommer jag ihåg, för att TV4, när de kickade igång, så hade ju de lokalstationer.
Ja.
Och då bland annat så hade de TV4 Uppland.
Mm.
Och en liten lokalstation i Uppsala.
Mm.
Som kom och tittade på oss när vi körde en krogshow. Och så sa de, vill inte ni komma och köra på fredagar hos oss?
Mm.
Och vi bara, wow, shit, absolut.
Mm.
Och så bara, ja, gör något. Och man bara, okej. Så vi byggde vår eget sceneri, wow. Vi skrev manus, vi hittade på, vi bestämde allt. För vi kunde lika lite som dem i stort sett. Om tv. Wow. Och sen blev vi ju anmälda och det blev polisgrejer. Och det var ju jättebra.
Vad blev ni anmälda för?
Nej, inte anmälda. Ja, vi blev anmälda att vi gick lite över gränsen ibland. Men framförallt så blev det, vi var på Uppsala Maffian och skojade om dem.
Aha.
Tjock Steffe och gänget.
Okej, okay, ja.
Och då hörde de av sig.
Maffian.
Maffian, väldigt artigt.
Till er eller till TV4?
Till TV4 Uppland. Mm. Och sa att det där ska ni sluta med, annars så kommer vi att bränna ner studion.
Wow, vad uppriktigt.
Ja, de var liksom så här sjukt raka.
Vad bättre förr.
Ja, men nästan, det var helt galet. De
men
gjorde...
förstod jag det rätt nu? Du kom alltså in på det här via studentspex.
Nej, via studentspex är nog... fel. Jag kom in via att vi var ett gäng som gick ihop i Uppsala.
Okay.
Där, och där var Micke Tornving en.
Mm.
Ulf Kvensler, manusförfattare, jätteduktig. Mattias Kornebäck, han gör radio idag, public service. Och sen var det ett par andra genier som inte bytte bana utan är kvar i det akademiska.
Det känns som att du och Christian Lok har lite liknande, eller det gänget, Hassan-gänget, det är en lite liknande historia. För vi har ju gjort dig på Mic Drop Your Life. Vi har ju Christian Lok, och han berättade ju också om det, om hur de bara var några så här sköna killar som skulle busringa, och sen så bara blev
det en stor grej av det.
Han var ju också han gick på handel.
Ja,
så,
visst.
Ja, det påminner om att det var så på den tiden. Det är ju, så är det ju inte.
Men det är en ny tid, för att det ni gjorde skapade ju Ringa på vattnet, och det blir lite sidospår här, men det inspirerade folk till att göra som profession. Det känns som att er generation halkade in i professionen, även om ni ville göra det, men att det fanns ingen sån här gå den här vägen. Utan det var så här, ja, men jag är jurist, ja, men jag utbildar mig till statsvetare eller det här, språkvetare, och helt plötsligt så är vi inne i den här grejen. Och nu kan vi göra det, och då fortsätter vi göra det.
Och humor på tv var relativt nytt, så det var så här, ja, men vad är roligt? Ja, men de här är roliga. Ja, men vi låter dem göra sin grej bara, och sen så får det bli vad det blir, och så blev det kul.
Ja, nej, men alltså, det var där det började. Men då, och sen så kom SVT, och så blev det Detta har hänt, och i samma veva så tog ju stand-upen fart. Men då var vi liksom, ja, men nu kör vi på det här. Och så var man inte lika bred som många yngre idag är och gör både och, utan för då var det så här, aha, så kollade vi på, ja, men nu kör de på Brunnen, och det är några nya människor som heter Johan Glans och David Batra, och de är ju jätteduktiga, alltså, du vet, men
jag tror inte det kommer gå så bra för dem, men det är kul att de håller på.
Nej, men det var ju magiskt, men det var så konstigt satt på något sätt, att då gick man från tv-huset och så kollade man på Brunnen och bara, fan vad roliga de är. Fantastiskt. Ja, men då går vi tillbaka och gör tv då. Alltså, du vet, inte att man kopplade sådär.
Nej, att det kunde
utan
vara.
Utan sen gjorde man tv på slängde i Brunnen.
Ja, just det. För så har du ju haft en gedigen karriär, gjort jättemycket, och sen började du med stand-up på allvar, kan man väl ändå säga, att du, det känns lite som att du satsar på stand-up-karriären nu, eller? Har jag fel?
Nej, absolut inte.
Nej.
För det måste man, jag tror inte att du kan säga, ja, men jag ska testa lite stand-up.
Nej,
och sen
om
så
man
kör
är,
jag
exakt.
2-3 gånger per år i 2-3 år, och sen så går jag vidare och gör någonting
sen
annat.
Sen gör jag en special.
Ja, precis. sen kör jag 90 minuter.
Men jag måste fråga, folk måste ju ha trott att du har kört stand-up länge.
Ja.
För att du är så pass stort namn ändå.
Ja.
Och jag som absolut inte har någon slags kändisstämpel, men har ändå hållit på med humor länge. När jag började köra stand-up, jag har bara gjort 14 15 gig totalt. Jag slutade efter Lund Comedy Festival förra året. Det enda giget du har sett mer.
Det var på grund av dig hon slutade. Ja,
det var då jag var så här, fan jag lägger ner. Men då alla trodde jämt att jag hade kört jättemycket stand-up. Ja. Att det var så här, men du måste ju ha gjort så mycket stand-up för, ja, bara för att man har varit liksom i den svängen. Och du som ändå är känd för att vara komiker, folk måste ju ha trott att du hållit på med stand-up länge.
Vilket var jättejobbigt när man började.
Ja.
För det första så tycker jag att man ska alltid ha en så här grundläggande respekt för vad alla gör.
Ja,
för det spelar ingen roll vilken profession du har liksom. Det krävs jobb. Och jag är allergisk mot människor som kliver in och bara, tja, jag är här nu. Och så bara, wow. Så för ett par år sedan så började jag lite mer med stand-up. Eller så sa jag, men nu kör vi stand-up. Och det tog emot därför att jag var jätterädd. För att på tv och i olika sammanhang så är man så välregisserad och det går att klippa, och man, eller om man kör grejer på scen med musikaler som är roliga, så är det regi och manuset är satt och du har briljanta människor omkring dig. Och då får ju folk bilden av att, ja, men han är rolig. Så varför ska jag då gå upp på scen ensam med mikrofon och förstöra det ryktet?
Ja.
För det kanske jag inte är, tänkte jag.
Mm.
Det var därför jag ville stresstesta mig själv, att fasiken, nu har man blivit bortskämd i livet och blivit omgiven av massa duktiga människor. Men vad fan gör jag egentligen?
Ja. Okay. Jag kommer ihåg att vi pratade om det i Lund faktiskt, att det finns såna här orättvisa förutfattade meningar från publiken. Om du är nobody, då har du så mycket att bevisa för att få dem att skratta. Och om du är Henrik Hjält, eller om det är Henrik Schyffert eller Babben Larsson, då är det så här, jag kan inte bomba nu för att mitt rykte, de förväntar sig så mycket.
Ja,
det måste, så jag måste,
att jag går upp med någonting oprövat nu. Tänk om det bombar, och hur kommer de förstå att det här är så här processen ser ut? Liksom den här, för de har sett mig på tv och skrattat hela tiden. Allting är bara punches, och nu ska jag gå upp och pröva nytt. Och då har de förståelsen att jag vet inte. Liksom.
Nej.
Men det måste ju vara så mycket både fördelar och nackdelar som kommer med det. För att, som vi var inne på tidigare, att man kan bli trygg när någon kommer. Och i Impropotter pratar vi jättemycket om att om jag visar att jag tror på dig så blir du bättre. Om man går upp och så känner man att man är älskad av publiken, då blir man bättre. Men därför gick så dåligt Lund förmodligen, för att det är en tävling och jag hade aldrig gjort någon tävlingsgrej, och man kände direkt att så här, shit, folk i publiken hatar mig. Då blir man sämre. Och då, om man är redan ett namn, så måste ju du känna att så här, du får en värme från publiken som gynnar dig. Men sen också att den värmen kan bli problematisk för att de förväntar sig så mycket.
Exakt.
Nej, men den där tävlingen Grand Slam nere i Lund, den är ju per definition så jävla orättvis. Därför att du startar med att någon ska vinna. Den som vinner är rolig. Resten är inte det.
Nej,
exakt.
På något sätt, det är det man tar med sig hjärnan som publik. Så när ni är 10 som kör, så sitter alla och bara, ja, okej, nu ska vi hitta en av 10 som är rolig. Nej, det är 10 som är skitduktiga och modiga. Så att egentligen skulle man kalla det för någonting annat, eller kanske inte göra det till en tävling eller någonting.
Liksom. Ja, men för publiken sitter ju bara så här, dömer en på en gång när man går i.
Ja, så in så i.
Är ju, men det är ju ett sånt klimat. Jag tänkte på det här om dagen. Jag satt och tittade på nyheterna och jag tänkte på att sporten har ett eget segment. Rent krasst så vi likställer, när vi ser kultur, om vi bara ser vart pengarna går i kultur, så är sporten med i kulturpengen. Alltså om man tänker teater, allt sånt, allting som så, det är kultur. Och sport har ett eget segment varje nyhetssändning. Eller om man tittar på Nyhetsmorgon, varannan nyhetssändning, 5 minuter där man sammanfattar sport som är resultatsorienterad kultur. Och det är så vi lever också väldigt mycket i livet, att vi går på mål, vi ska prestera, vi ska vinna. Och det börjar läcka in även i kultur. Man tänker på vad som är mest känd med impro, det är teatersport. Vem vinner, vem försvinner? Vi börjar prata om humortävlingar. Vem är roligast? Som är en otroligt subjektiv ett subjektivt värde vad som är roligt.
Ja, men Schlagerfestivalen eller Mellon är ju det enda som alltså det är ju
ja, musiktävlingar, allting, ja, allting är så här, resultatsgrej. Och jag undrar om man om 50 år kommer titta tillbaka på en gammal nyhetssändning och säga så här, varför lade de vikt i det här?
Ja. Eller det, om vi har så här, och nu till kulturen, så va, ja. Grand Comedy Slam, lika på toppen, bla bla bla, bla.
Ja, men precis. Och varför har inte det samma, och varför inte det samma fokus? Det finns säkert jättemånga förklaringar till det. Sport är mycket större, man ska ge utrymme till det som är mest populärt och bla 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 så. Men det är ändå det är intressant att se, kommer vi värdera det annorlunda om 50 år när vi ser shit vad vi var resultatsorienterade. Och att det som syntes mest i sport brukar vi också upplysa folk om att det är för att det är kul, man ska röra på sig. Men sen så är nyhetssändningarna så här, de fick kriga hårt för att vinna den här tävlingen. Så det är liksom det finns ju någonting där.
Ja, men det
tror jag. Jag tror att vi kommer få se en förändring, och den förändringen kommer börja hos tittarna, därför att jag tror att vi idag är resultatinriktade i form av att det är skönt att sortera all info i hjärnan. Och springer du 100 meter så är det inte svårt att få reda på vem är bäst. Jo, men han kom först, han sprang på den här tiden. Ja, ja men vad skönt. Ja. Då väljer vi honom till nummer ett.
Ja.
Medans humor, impro, teater, vad fan har vi för värden där?
Ja.
Och då blir vi förvirrade.
Ja.
Och så går man och frågar, tycker du att han var bra? Eller tycker du att han var den bra? Jag bara tittar på Molière, jag vet inte.
Nej.
Hur ska jag värdera den mot förra uppsättet? Alltså, exakt. Du vet, och det blir jättesvårt.
Ja.
Medans det är mycket lättare att träffa någon på bussen och bara, det gick bra för Djurgården igår. Ja, 5-2. Fan, han var bra de är. Alltså, gud vad skönt. Nu kan jag vila i den tanken. Så att den där tävlingen i Lund, för att komma tillbaka till den, jag hade aldrig vågat.
Nej.
Alltså jag hade aldrig vågat.
Och nej, då, men det behöver
och då,
inte heller.
Om man ändå ska vara lite kaxig så kan man säga så här, okej, men vad hade hänt då? Säg att det är 9 okända och Henrik Hjelt som ska tävla. Så kan det ju låta som att, vad fan gör han där? Det här borde ju gå lätt. Men jag hade aldrig vågat.
Nej.
För där blir du resultatbedömd på ett annat sätt. Medans när jag började köra stand-up så är man ju med på en kväll där det är flera komiker.
Mm. Ja.
Sen kanske man är bra eller mindre bra, men det blev inte så här. Ja, men, för man avslutar ju inte en kväll på Norra Brunn med att säga ja, då gör vi en sammanställning.
Mm.
Etta hittar vi Tobias Persson, tvåa kommer Elina Dyr. Ja, och så gör man en
ganska
ranking.
Kul att se nu när jag tänker efter.
Ja, fy fan, då kommer jag inte på dit några kan jag säga.
Nej.
Så att det där
vi gillar ju inte teatersport av den enkla anledningen att impro handlar som sagt om samarbete, om att man ska pusha varandra eller få varandra att bli bra.
Det handlar om humor. Så, hur ska jag kunna prestera om jag känner press på mig?
Ja,
att det ska bli, att det ska göras en mätning efteråt, precis som du säger.
Ja, men som i parlamentet när om man bara är ute efter punchen. Liksom, att det är en sambel och så ska man ha en publik som sitter där och dömer den. Ja, men för du sa att du började med stand-up för att du kände att du, om jag förstod dig rätt, jag vill också göra någonting.
Ja, eller testa. För du står ju bara i liksom jeans, t-shirt och lycka till.
Ja, för det är inga pengar liksom i stand-up. Inte. Eller? Det är ju liksom inte, man kan ju inte göra stand-up-karriär, utan man börjar ju som stockholmare för att få vara med i parlamentet.
Hur fan tänkte jag där? Liksom? Ja. Nej, men det var väldigt lite. Man bara, hallå?
Det förvånade dig, eller?
Ja, lite. Uh-huh. Man hade nog blivit, eller jag hade blivit lite bortskämd och sådär. Och trodde att det åtminstone var lite mer.
Mm. Har du blivit välkomnad in i branschen? Eller har du känt att det är så här, vad fan gör du här? Du är ju med på parlamentet.
Nej. Utan det är väl två läger. De som driver klubbarna och ståupparna själva.
Ja.
De som driver klubbarna blev jätteglada. Kul. Ja. Du får headlina.
Ja. Så fast du aldrig.
Jag fick slåss med näbbar och klor.
För att inte headlina.
Nej. Och jag bara, nej, jag ska köra support. Ja. Och för er som kanske inte vet det då, headline är den som avslutar kvällen.
Ja. Och har mest tid.
Mest tid och fokus och sådär. Och alla andra är support, heter det då.
Så du var support men hade ändå störst bild på affischen.
Ja. Och det var jätte... Och vad som hände var att publiken kom dit och bara, åh, vad roligt, Henrik. Nej, han ska bara köra
5 minuter.
Ja, 15 kanske som mest då, om jag stängde första. Men jag bara, nej, jag kan inte, därför att jag har inte gjort det, jag måste testa. Alla andra har kanske kört 10-15 år på scen och jobbat fram med en tajt 20 minutare. Och jag kommer med massor av nytt. För det var ju så kul när man kommer in i den här branschen och bara, och de bara, du ska köra ikväll. Så bara, ska du testa nytt? 10 minuter. Ja. Vet. För jag hade ju inte liksom byggt och testat och kört och varit uppe. Så, att, så det var jättesvårt. Så att man fick liksom bromsa alla och säga så här, nej, nej, vänta nu. Här, liksom. Nu tar vi det jävligt lugnt. Utan gå in, gör grundjobbet i 1-2 år. Lär dig hur det funkar, lär dig hantverket, skaffa dig flygtimmar.
Ja.
Och sen kan man säga, men nu kan jag nog bära.
Ja, men du är inte den enda heller. I Sverige har vi ju både, ja, men Johanna Nordström var jättestor och känd och gjorde succé på Instagram och filmer. Började med stand-up efter att hon hade fått 200 000 följare.
Ja.
Henrik Hjält. Nej, han är det här. Är du.
Ja.
Henrik Schiffert menar jag.
Ja, Schiffert hade bara gjort Hassan, Killinginget och så vidare innan.
Ja, och sen så började han med stand-up. Så att det finns ju några sådana. Men jag förstår det inte riktigt.
Nej. Och det vadå ska jag tolka det så? Why? Nej, alltså
men du har ju redan allt.
Nej, det är ju det man inte har. Det är ju någonting, det är någonting trasigt i en som gör att man ska upp och ha ännu mer bekräftelse.
Men är det inte också att man vill
hitta, men du känns
hitta
otrasig så att det.
Men är det inte att man vill hitta en ny röst eller hitta någonting, alltså en förändring i sig själv. Ifall du gör någonting och det går på rutin, och nu säger jag inte att det gjorde det och det var därför att börja, men det är väl rimligt att man hela tiden försöker utveckla sig själv och att det också kan ses som något positivt och faktiskt någonting friskt. Att du inte förlitar dig på att så här, men det här gagset funkar alltid. Jag hoppar dit och så fjärtar lite och så skrattar folk. Ja. Utan man är så här, men vänta, jag vill göra någonting mer än det. Jag vill utveckla.
Ja, jo, men så är det ju.
Ja.
Och framförallt att man är sig själv.
Ja.
Mm.
Det är det som lockar mest med
stand-up. Ja, det är det faktiskt. Ja. Man har gjort så jävla mycket karaktärer och man har gjort, och även om man säger så här, jo, men i parlamentet då? Jo, men där är jag ganska mycket mig själv.
Ja.
Det är jag liksom.
Ja.
Men det är fortfarande att jag pratar politik och tar upp de ämnena som programledaren delar ut.
Ja.
Förhåller mig till en annan. Utan nu är det, och det finns inget att falla tillbaka på.
Nej.
Jag menar, det kan säkert varit någon som lämnade någon musikal man har varit med i, producer, spamlott, och sagt att ja, jo, Henrik var ju med där, så här, sist så där, men vilka scenerier och kostymer och musik. Ja. Och du vet, Monty Python skriver manus. I stand-up, det är ju aldrig att någon går därifrån och säger, fy fan vad Henrik var kass, men vilka snygga skor han hade. Nej, för det räddar inte.
Nej, du måste förlita dig på att du är,
det är
bra.
Liksom,
ja, det är ju den ultimata bekräftelsen av den anledningen.
Ja.
Ja, för du, jag gissar att du har varit med i väldigt många så här familjeunderhållningsprogram, typ Doobidoo eller jag vet inte om du har varit med just det, men det känns som att såna, så ska det låta
spåret,
kanske.
Så ska det låta, alla de här.
Nej, inte så ska det låta, inte Doobidoo. Jag har varit med På spåret en gång för jättelänge, länge sedan. Men, nej, men annars har inte jag varit med så jättemycket i massa andra såna här, typ Fångarna på fortet och Let's Dance och sånt där. Så det tackar jag nej
för
till.
För du var med i någon, ja, du brukar tacka nej till det.
Ja. Varför?
Varför? Är det av den anledningen att det är inte du som presterar?
Nej, faktiskt. Och sen
där
också,
är du bara en produkt. Liksom. Där är man
vilket
ju,
man är.
Ja.
Det ska man ju ha klart för sig. Alltså, börja inte blanda in dig själv. Liksom.
Nej.
Inte i tv.
Nej.
Utan där är ju en produkt. Hur många tittare tar han med sig? Och så sätter vi in honom i en liten välstruken skjorta och så blir allting bra.
Exakt.
Men det är bra för självbevarelsedriften att ha illusionen om att du är genuin och dig själv.
Men sen också att bibehålla någon slags respekt för tittarna. Liksom, att jag ska väl göra det jag är bra på. Varför ska jag kasta mig in i en massa andra program?
Dansa och sjunga om jag inte vill eller kan.
Ja.
Ja. Mm. Nej, det är ju, jag tycker det är väldigt...
Sen är det klart, sen kanske jag är så pass dålig på det så att det uppstår någon slags humor i det.
Ja.
Och då kan jag förstå att det är ett värde i att...
Ja.
Ja, för du har gjort Playa del Sol är ju det, den sitcomen som jag förknippar dig mest med. Du kanske har gjort... Nu känner jag, känns som att jag borde ha läst
på
lite
mer. Nej, men det är den
mer.
Jag har liksom haft huvudroll i. Sen har man ju varit med i en del annat, men absolut.
Och den har haft ganska många pauser, va? För den senaste kom nu i förra året.
Ja.
Och sen så var det någonting innan det, och så var det någonting innan... Alltså, kom
först var det säsong 1 och 2 ganska tätt på varandra.
Ja, de var det, okay.
Och sen har det varit ett uppehåll på 10 år.
Så var det.
Just det.
Ja, det är långt.
Det är jättelångt.
Ja.
Jag såg första säsongen, den var väldigt rolig tycker jag faktiskt. Jag tyckte det...
Ja, ja. Jo, men så här i backspegeln på alla tre säsonger så tycker jag första och andra var, framförallt första var väldigt, det är väl den starkaste tycker jag.
Ja, jag har inte sett, jag såg lite, jag ska erkänna att jag såg bara pyttelite av den här senaste.
Ja, nej.
Och jag tyckte, ja, nej.
Var det sen? Säg, för den nådde ju inte ända fram, eller hur?
Jag tyckte inte det.
Nej, precis. Nej.
Men vad... om jag får vara så ärlig så var det väldigt mycket i den som inte kändes lekfullt.
Mm.
Ja.
Nej, då ska man vara
synd.
Kvar. Ja.
Mm.
Men det är väl,
och så vet jag ju, vi vet ju en massa backstory kring det.
Ja, ja, vi känner en massa folk bakom den produktionen.
Som, men,
som är så trasiga nu. Så.
Ja, men det, återigen det här med vad kanalen vill och att man måste... tumma på kreativiteten, att man har massa bra manusförfattare, massa bra skådisar, men att kompetensen inte kommer fram ordentligt för att det är massa åsikter från produktionsbolaget, ja, och kanalen och sånt där.
Jag tror att man ska lita på att lägga makten där de som gjorde bra från början, för att ja, tittar vi på avsnitt 1 så var det ju mer relationsdrivet, personligt, kammarspel, karaktärsdrivet, alltså väldigt innan Solsidan kom. Så det var väldigt nytt och alla bara, wow, vad fan är det här liksom?
Ja, men och trots att det var så pass länge sedan, jag såg om första avsnittet nu för typ ett halvår sedan, mm, i samband med att den nya säsongen skulle komma, såg jag om första avsnittet och jag tycker fortfarande att det håller.
Vi måste vara väldigt försiktiga med vad vi säger till honom.
Du kan lita på oss, Tommy.
Han ska fan inte hitta något att klaga på.
Är man tyst så säger man inget. Och säger man något, då tystnar man efter ett tag och går därifrån.
Bra, Steffen.
Låter du barnen bada utan puffar här?
Va? Ja, det blir ju sån här.
Det är 2 meter djupt.
Ja, det kan låta mycket. Det är det ju också. Inte ens jag borta faktiskt.
Vad var huvudsakliga inspirationen till Playa? Vet du det?
Från början.
Ja.
För det är Peter Settman som är...
Ja, för
det mesta brukar vara, ja, det mesta brukar vara inspirerat, ett finare sätt att säga snott. Allt är ju snott. Någon har sett något som har inspirerat någonting utan att det är plagiat. Ja.
Men det här är ju inte det. Det kan ju inte vara.
Nej, här finns det ingen förlaga och ingen tanke mer än att Peter Settman hade Baluba, produktionsbolag. Han hade gjort massor av sketchprogram och mycket humor och ena med det andra och ville jobba med humor, men ville göra en serie. Han sa det, fan jag vill producera för SVT drama. Men komisk touch då.
Just det.
Så vi träffades och spånade lite liksom. Det är ju han som ligger bakom den, det ska man liksom säga. Men vi spånade och jag tyckte så här, kanon, jag gärna huvudroll någonstans varmt. Och sen så busar vi och leker, vad gör vi? Och sen så fick man ihop Playa del Sol och så skrev man den.
Jag vill tjäna mycket pengar, jag vill jobba i tropikerna.
Ja, den hade ju varit bra. Ja, fy fasiken.
Inspelningsperioden, hur är den? Det måste ju vara fantastiskt att få vara där nere och,
ja, de två första säsongerna gjorde vi ju exteriörer på plats där nere, men alla interiörer i studio hemma i tv-huset. Vilket är väldigt skönt. Det blir väldigt kontrollerat, inget som stör, inget kan gå fel. Du vet, 9-5 eller på säga. Men den här sista säsongen gjorde vi allt där nere.
Mm. Oj.
Varför? För att ni kunde.
Nej, jag vet inte. Det, ja, förmodligen.
De åkte ju till och med ner och skrev manus där nere.
Gjorde de det?
Ja.
Ja, det gjorde Anders de. De var nere ner och körde location-koll.
Ja, just det. Ja. Ja. Ja, då finns det känns som att det fanns en annan budget i säsong 3 helt enkelt.
Förmodligen.
Ja, på gott och ont.
Ja, alltså det är ju ingen garanti.
Nej.
Men jag kommer ändå ihåg till exempel när vi gjorde den första säsongen utav Playa, så spelade de in en ny tv-serie i studion bredvid som hette Solsidan. Som hade en helt annan budget.
Ja.
Och vi sprang runt och bara jobba.
Den hade mer budget, Solsidan, trots att det var första säsongen.
Oh ja.
Okay.
Så att de gick in, du vet, och...
För att det var olika kanaler, eller?
Ja.
Ja.
Olika satsning kanske. Alltså det
för Playa var
olika.
Väl femman och Solsidan
Nu senast var det femman, men då var det SVT.
Aha.
Så säsong 1 och 2
gick på SVT.
Ja. Ja, då är det någon annan budget.
Och då sa SVT att nej, men du vet, bara för att de har mer budget och kan liksom tänka igenom mer varje scen eller repa och sådär, det behöver inte betyda så mycket.
Nej.
Och då kommer jag ihåg att även om man är konkurrenter så pratar man med dem och så bara, sätt det här nu.
Ja.
Gör det här till en shebang.
Ja.
Så att alla lär sig att jo, faktiskt, budget betyder lite.
Ja.
Och det gjorde de ju så det sjöng om det.
Ja.
Och då var det för sig till viss del diskussion att ska vi göra en ny playa, alltså direkt på säsong 3. Och då tyckte SVT att nu har vi ändå gjort 2, så då kan vi ju sänka budgeten lite till. För nu kan vi ju börja bli ännu mer effektiva.
Va?
Och då bara helskotta, vi kommer ju bli uppätna.
Nu har ni dragit in så mycket pengar till oss, så att nu tar vi lite
mer. Ja, verkligen. Ja. Det är liksom det. Nu ska vi ha mer.
Ja.
Samtidigt som Solsidan var ju fruktansvärt bra.
Ja, och då snodde de Bonnie-bussen från er.
Ja.
Ja.
Mm-hmm.
För hon var
hon med i Playa?
Ja, i säsong 1.
Vi gick i samma klass, jag och Jossan, i gymnasiet.
All right.
Estet. Jag har inte träffat henne sen vi tog studenten. Och jag har typ aldrig sett någonting. Alltså jag har inte kollat så mycket. Jag har aldrig sett ett helt avsnitt av Solsidan. Eller jag har bara sett reklam liksom.
Ja.
Så att, men jag har ju förstått att det går väldigt bra för henne nu.
Men hon regisserar och skriver och är jätteduktig.
Jag tror hon har sålt sin seriekonceptet till USA också. Alltså hennes senaste...
Jag var älskar med mig, vad heter den?
Det går väldigt bra för henne, det är kul.
Det är roligt.
Jaha, hon var med i Playa innan. Fan vad, det ser man.
Ja, det är roligt. Och sen, för du, sen så, nu senare säsongen, då spelar du med min klasskompis. Först spelar du med Buschan och sen Forsen.
Vad håller du på med, Henrik? Vad är det som händer?
Sissi Fors.
Ja! Just det, precis. Just det.
Det är roligt. Ja.
Som också var med och körde Mic Drop.
Ja, precis. Henne hade vi också där.
Vi har snart haft alla.
Ja, kul.
Ja, det är kul, fast det är tråkigt för jag vet nu vi ska gå vidare med det.
Nej.
Man kan inte ta tillbaka folk och säga hur var din uppväxt? Alltså det går inte att göra om det.
Nej, det är sant. Till slut tuggar man torta, men det finns ju väl en uppsjö.
Ja, det finns ju inte det, för kanalerna vill ju bara ha samma kändisar.
Ja. Så det genereras inga nya kändisar, så måste man tumma på hur kända de ska vara. Det som jag tycker är väldigt kul och unikt och samtidigt jävligt synd, det är att vi har ett jättebra koncept som är Mic Drop Your Life, där vi improviserar en kändisliv, hiphop och sång, för 50 personer. Det går in 50 pers på vår teater. Så det är 50 pers som får se det, och så kan vi inte göra om det. Men det är nästan som att vi vaskar någonting skitbra. Det är som att vi köper en flaska champagne och vaskar den.
Ja.
För att vi hade kunnat göra det för 300 och då hade fler fått se det.
Ja.
Men nu är det bara 50 som får se det. Men,
magin blir större när det är så få. Det är som när vi hade Christian Lok, så kom det ju fram jättemycket saker från separationen. Ja. Och han öppnade upp väldigt mycket. Han sa, det här hade jag aldrig kunnat prata om i ett annat
nu har väl ni snackat om Mic Drop, men det är ju att först så är det ju del 1 är att man intervjuar människan och får reda på om gästen.
Ja.
Del 2 är att ni kör en impro på gästen.
Ja, exakt.
Exakt.
Så den är ju väldigt exklusiv. Det är som liksom en individuell skavlan i en
verkligen
period. Pang. Och sen, som inte är tillrättalagd.
Nej.
För det tyckte jag var ballat, inte är liksom. Kanon att du kommer, exakt. Vilka frågor vill du ha? Och vad får vi inte? Utan där och då, på plats.
Och jag tror det är det. Men jag tror att det är de där 50 personerna som gör det så exklusivt, och att man vågar säga saker, att man känner sig bekväm med att öppna sig. Det är lite som att om du har för mycket tryffelolja i en maträtt, då smakar det inget bra längre. Men om du har lite tryffelolja, då blir det jävligt gott liksom. Så jag tror att det är lite det som man får ta med det, att det är därför det funkar också. Ja.
Och ni som har lyssnat på oss en hel del kanske tänker så här, gud vad de är bittra jämt för att de inte är kändisar. Det är inte det, vi vill bara att det ska bli fler kändisar så att vi kan bjuda in dem till vår teater.
Exakt.
Vi behöver inte bli kändisar. Jo då, det vill vi.
det där är lurigt alltså.
Ja.
Och sen är man ju på, det här med kändisar är ju kul. För att om vi går tillbaka till det här med att få se människor man inte... Till exempel ni frågar så här, vad är roligt? Jo, men det är att få se en ny människa, ja. Och sen så kommer den med något resonemang som man bara what? Och sen man bara dör. Och det är samma sak med film, att man inte vet liksom, okej, det är en mordkomplott, men det är en spansk film från Baskien, så jag har ingen aning om vem som är vad. Liksom, spanjoren till vänster om mig, han vet precis vem som är mördaren. För det är deras svar på Persbrandt, men jag vet inte. Men det är så kul också, för jag har tre söner, och så satt vi hemma och så tittade vi, och jag kommer inte ihåg om det var Johan Falk eller Beck, eller vi satt och tittade på tv. Och så sa jag lite tyst för mig själv liksom, att fan, det är lite synd, det är lite trist att det alltid är samma människor på tv. Och då vände sig min yngsta om, tittade på mig och bara eller hur pappa? Man bara, jävla unge. Men det är väldigt nyttigt att ha, barn, kan jag säga.
Vi pratade lite om, du sa tidigare att anledningen till stand-up var för att du ville liksom utveckla dig själv, och framförallt vara dig själv. Jag vet inte, nu har vi, som vi sa, vi har intervjuat extremt många kändisar på Presens improkällare. Men jag har för mig att du sa att du ville göra mer film också när vi intervjuade dig. Stämmer det?
Ja, eller nej, men teater, va?
Eller teater.
Allvarligt.
Ja, både teater och film, det vill man.
Och där är ju en stor motsats till att vara sig själv på scen, tänker jag. Alltså om man tänker på stand-up och så. Även om man hämtar från sig själv som skådespelare. Jag tänkte väl mest bara checka av läget så där, när vi gör vår periodiska sammankomst och pratar, som det verkar bli ett mönster av att vi gör. Vart ligger du där nu? Är det fortfarande de drömmarna i liv, och är det någonting du eftersträvar och liksom försöker göra?
Ja, de finns ju där. Ja. Så det är klart, kommer det förfrågan, och det har väl kommit någon enstaka, och sen så har det inte riktigt gått vägen, men då är jag ju helt klart intresserad. Ja. Sen är det ju så att när jag gör någonting, så går jag in all in liksom på det. Man kan inte småköra den och samtidigt ha fokus lite på vänsterflanken på någonting annat. Men nu känns det som att jag har ändå kommit igång med det jag gör som stand-up, och så här, så pass bra flyt och produktion, alltså, så att det funkar för att kunna göra utöver någonting mer. För allting går i perioder. Först är man ny, och sen är man nervös, och sen så breakar man, och sen blir man lite kändis. Då blir man väldigt rädd och bekväm i det, och vill inte köra stand-up, eller vill inte gå ut och synas för den man är, för det är så bekvämt att ha på sig kostym och läsa från manus och ha regissör. Och så kommer en period liksom i det, och sen så kommer en period där man, nej, men nu, jag är den jag är. Jag kan inte hålla på och fejka runt.
För jag och många andra med mig har ju uppfattningen om dig, om att du är en så, ja, men vi pratade om det innan vi slog på rec här, att du utstrålar så mycket zen, att du känns så trygg i dig själv. Är det någonting som, alltså, nu kanske jag tar bort ödmjukheten här som du ändå har, genom att ställa en sån fråga, jag sätter dig på pottan lite grann, men är det någonting som har kommit i rollen som kändis, eller är det någonting som du alltid haft med dig?
Där vet jag bestämt, det är någonting jag haft med mig. Jag tror tvärtom att man var tvungen att behärska sig som kändis och vara kvar vid sig själv. Men jag har alltid strävat efter att vara den jag är, för det passar mig. Jag sover gott på natten, jag behöver inte fundera två gånger på vad jag ska svara.
Nej.
För det finns bara ett spår. Och det blir väldigt skönt liv. Att inte så här, shit, ska jag framstå som så, då måste jag göra det, eller så det är väldigt skönt.
Vet du vad jag tänker? Jag tänker att det är positivt att du breakade så pass sent. Att det är säkert att då har du hunnit bli, det är lite som att testa droger är farligt att göra om du gör det för ung. Men att testa droger när du har kommit upp i 30-årsåldern, då kan du göra det ansvarsfullt.
Precis. Och det är, då vet man, jag kan knarka kokain utan att liksom sladda fel.
Det ligger ju någonting i det.
Man är klokare när man är äldre.
Ja,
man har mer självinsikt. Det är väl med allt man gör.
Folk som breakar när de är för unga har ju kanske svårt, för att de har liksom inte hittat sig själva. Och sådär.
Nej, men det finns ju statistik på alkoholdebuten. Om du är 14 så har du ju sämre kontroll över ditt alkohol
alkoholbruk än om du börjar när du är 30.
Ja, mm. Det såklart. Måste ju vara lite samma.
Mer självinsikt, mer självkännedom, man vet vad man går för. Det är väl rimligt.
Ja, och framförallt så är det väl att frontalloben är inte helt utvecklad. Vi grabbar ligger ju definitivt efter tjejerna.
Vi är inte ens klar.
Nej, precis.
Det blir natt. Du
säger bara för att du vill vara ung. Nej, men jag kan tänka mig att vad som var skönt när man att breaka det med att inte bara då 20 är att man går igenom militären där jag sen blev officer och märker att fan vad vissa är duktiga, vad vissa, alltså att inte vara för snabb på att bli känd för något och tro fan vilken stekare jag är, utan först identifiera liksom att okej, här, där finns det duktiga människor. Sen går man vidare, blev jurist, man var tvungen att plugga sig in i helskotta, även där identifiera fantastiska talanger och människor. Då blir man lite mer ödmjuk. Mm. Och sen när man själv lyckas med någonting i livet så blir man jätteglad för det. Mm. Men bibehåller respekten för alla i sin omgivning. Liksom. Mm. Och då kan vi gå tillbaka till vilket jobb man än gör. Jag menar, jag åkte buss häromdagen från Ropsten till Lidingö. Mm. Och då var det en busschaufför och han pratade som en pilot. Så när vi befann oss på Lidingöbron på väg över så sa han att varmt välkomna ombord på 201-ans buss, jag heter Sio Soa och vi kommer att anleda till första hållplatsen om ungefär 4 minuter. Vi befinner oss på ungefär 40 meters höjd över havet och vi väntar oss bra väder på andra sidan. Ja. Vet, och sådär. Och man ser hur hela bussen skiner upp. Ja. Och jag bara, fan, här är en kille som älskar det han gör. Ja. Hur fan, vilket proffs. Ja. Vilken ynnest bara för att sitta och hänga med där. Så det var jättekul.
Men Så bara för att avrunda den här manusteaterdrömmen. Om du får rätt manus vid rätt tidpunkt framför dig, då är det så här, då gör du en teater eller en filmgrej.
Ja.
För jag har ett manus här nämligen.
Jag ska regissera det.
Ja. Nej, men jag tror att vi börjar runda av då. Ja. Eftersom vi vill inte stjäla för mycket av din tid.
Din dyrbara tid.
Vad fint.
Vad har du en sista fråga. Vad gör du nu?
Exakt, just nu så ska jag faktiskt vidare till kontoret.
Ja.
Och vi sitter med nya programformat.
Jaha.
Okej, okay, vad spännande.
Ja, jättespännande. Mm.
Och är det komedi?
Nej, det är en jätteblandning.
Aha. För utvecklar ni dem och så pitchar ni dem till kanaler? Eller?
Ja.
Ja, det är så det funkar. Mm.
Så går man upp och så blir man förnedrad. Ja. Och så får man både ja och nej. Men, så nu ska vi gå igenom och se vilka som håller.
Okay.
Idag.
Ja, vad spännande.
Ja.
Ja, men lycka till med det.
Det behövs.
Och tack för att du kom hit.
Tusen tack.
Tack snälla själva.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.